Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.
Predikotexten är den vi lyssnar till från Matteus evangeliets 13 kapitel om pärlan, skatten och pärlan. Vi ber, kära himmelske far, hjälp oss att finna den skatten och att finna den pärlan. Som du dukar upp i ditt ord och berättar om ditt heliga rike. I Jesu namn. Amen. När vi är barn är det spännande att gå på skattjakt. Man har kanske gömt godsaker någonstans och så ordnar man lite frågor om
som ger antydningar om vart man ska gå för att hitta de här skatterna, kanske i många olika steg. Och sen så har man då vunnit skatten när man kommer fram till det stället där den finns. Förr i tiden kunde det hända att det fanns riktiga skatter gömda. En sån som Jesus berättar om i liknelsen. En gömd i en åker. Förr fanns det ju inga banker som vi har idag. Det fanns inga värdepapper så att man inte behövde ha sina ägodelar i guld och silver. Då behövde man alltså ha sina ägodelar i guld och silver, inte då i såna här immateriella värdepapper som man har idag. Och guld och silver och ädelstenar var väldigt begärliga för tjuvar, och inte bara för tjuvar, utan blev det krig. Så det var det första som försvann när fienden kom och rotade i lådor och i källaren. Och då kan det hända att man behövde gömma sina skatter på ett säkert ställe, djupt nere i marken. Vi har väl lite en och var någon gång under barndomen fantiserat om att hitta en riktig skatt. Sagornas skattkista. En kista full med guldpengar. Och det är ju det som det handlar om i den första av dagens liknelse. Jesus talar om sånt som var bekant för lyssnarna. De kände till det här hur man kunde gömma skatter i jorden. Jesus berättade de här två korta liknelserna. Den andra handlar ju sen om en dyrbar pärla. Strax efter att han har berättat flera andra liknelser. I vissa fall förklarade han vad de här liknelserna betydde. Som till exempel om såningsmannen som sådde säd i sin åker av olika slag. Det här förklarade han för sina lärjungar. Men de här två liknelserna förklarar han inte. Vi vet alltså inte helt säkert vad Jesus syftar på. Men vi kan i alla fall dra slutsatser utifrån det som vi brukar kalla trons analogi. Regula fidei. Alltså det vad den kristna tron generellt omtalar i Bibeln. Utgående från Bibelns huvudbudskap. Helhetsbudskap, så förstår vi också hur den här liknelsen ska förstås. Vi ska försöka göra så också idag. Och temat som då sammanfattar de här liknelserna är det viktigaste i livet. Det är inte långsökt när man läser Bibeln och läser den gamla katekesen att man vet vad det viktigaste i livet är. Jo, det hette i katekesen att lära känna Gud och den han har sänt, Jesus Kristus. Det är livets viktigaste angelägenhet. Har vi gemenskap med honom har vi evigt liv och kommer inte under någon dom. Utan honom är vi hopplöst förlorade åt djävulen och det hemska rike som han vill ha oss till, helvetet eller förtappelsen. Därför är det viktigaste i livet att vi hittar den stora skatten och den dyrbaraste av alla pärlor. Den är Jesus. Den som hittade skatten i åkern sålde allt vad han ägde för att kunna köpa åkern. Om han hade egendomar och sålde allt vad han hade så måste det ju ha varit en ytterst värdefull skatt. Men hur är det riktigt med den här hedern hos den här köparen, kan vi tänka. Ibland hör man om antikvitetshandlare som går till hus eller auktioner och så ser han någonting som måste vara väldigt dyrbart. Men så låtsas han inte om att han vet att det är dyrbart, utan bjuder en struntsumma för det och kanske får det billigt. Och så kan han sen sälja det väldigt dyrt. Det där är ju inte hederligt direkt. Han borde ju kunna ge det som det här föremålet verkligen är värt. Han borde ju upplysa ägaren om att han har en skatt verkligen. Och den som köper är villig att betala pengar för det här, vad det är värt. Och så borde ju också den här köpmannen eller den här som sökte efter skatterna och som hittade den här skatten i åkern ha gjort. Alltså han borde ju ha gått till ägaren av åkern och sagt: du har en väldigt värdefull skatt i din åker. Men istället så håller han det hemligt. Och så säljer han allt vad han äger och köper utan att någon vet om det. Är det här någonting då som Jesus uppmuntrar till? Ska vi göra på det sättet? Nu ska vi komma ihåg att det finns en poäng i varje liknelse. Poängen är inte här att göra som den här mannen som köpte, som sålde allt vad han ägde och köpte åkern i hemlighet. Poängen är skatten. Den skatten var så enormt värdefull att mannen var villig att betala allt han ägde för att komma över den. Där har vi poängen i dagens första liknelse. Och detsamma gäller också den andra liknelsen om pärlan. Den köpman som var på jakt efter dyrbara pärlor, han såg att den här pärlan var väldigt värdefull. Och han var också tvungen att sälja vad han hade för att ha råd att köpa den här pärlan. En oerhört värdefull pärla. Jesus säger: himmelriket är som. Det finns alltså en parallell mellan det som berättas i de här liknelserna och det som gäller himmelriket. Jesus, Guds rike. Det är så värdefullt att man kan sälja bort allt bara man får tillgång till det. Jesus vill göra oss uppmärksamma på det som är verkligen dyrbart här i världen. Samtidigt blir det en rannsakande fråga till oss. Vad betyder himmelriket för oss? Hur dyrbart är himmelriket? Hur viktigt är det att vi får del av himmelriket? Evangeliet om vår frälsare är dyrbarare än allt annat. Det har till exempel som författaren Anna Ölander beskrivit med en fråga i en sång som vi ska sjunga här snart. Om jag ägde allt men inte Jesus, vore livet värt att leva då? Allt kontrasteras mot Jesus. Hon ger själv svaret: om jag äger Jesus, endast Jesus, och i hela världen intet mer, och så äger jag dock alltid honom, han som nog och över nog mig ger. Många jagar efter ära och berömmelse och ser som det viktigaste i livet att uppnå sådant. Och vad är det som många jagar efter? En fin gravsten? Fina tal på begravningen? Eller den fina bilen eller båten som grannarna kastar avundsjuka blickar på? Eller det fina huset man har skaffat sig? Ingenting av det här kan jämföras med vår själs behov. Det här beskrivs väldigt bra i en annan sångvers i Sions harpa. Världens fröjd och glans är tom och kort, vissnar fort som vårens blomster bort. Jordens källor utan vatten är för den själ som syndasorgen tär. Den själ som syndasorgen tär. En sorg över synden i sitt liv, meningslösheten. Det är ingenting som vi längtar efter och betalar stora summor för. Det igen som gör att vi längtar efter annat. Vi längtar efter frid. Det som gör skatten och pärlan så dyrbara är att de kan ge vår själ frid. De kan vattna vår törstande själ. Vi har hopp om ett evigt liv tillsammans med Jesus i himlen. Vi har ord som säger att det är fast och visst att vi ska få det. För Jesus skull. För han kom inte som en vägledare för att visa oss hur vi ska bli rika på jordiska skatter eller hur vi ska arbeta oss fram till välsignelserna från himlen. Utan han kom för att ge oss den här verkliga rikedomen. En sån som håller i evighet. Han har skaffat fram det. Frågan är då om vi behöver ett sådant hopp. De flesta människor verkar inte behöva det. Utan anser det vara skräp. Hur värdefullt är det att ha frid med Gud? Kanske du redan har det tillräckligt bra utan Gud. Är du en sån som många tycker sig vara idag att man är fullt tillfredsställd med att ha det här yttre? Hus och hem, familj, ett välbetalt jobb, en bra pension. Kanske det sista slutligen inte är så många som är nöjda med det. Förnöjsamhet är en bristvara idag. För det som gäller det är mera. Lite till. Lite mera. Men vet du att du när som helst kan mista allt sammans. Och nu tänker jag inte på det som gör oss oroade i vår tid. Att en naturkatastrof kommer och svepa bort vårt hus och vårt hem. Att det blir kärnvapenkrig. Människor dör. Och vi också. Eller terrorister kommer att förstöra alla våra liv. Visst kan sådant som blixten ta ifrån oss alla våra ägodelar. Alla våra aktietillgångar. Det är helt värdelösa i en sån situation. Kanske också värdet i vårt sparkapital. Men det här, det ger oss en påminnelse att Jesus när som helst kan komma tillbaka. För att ställa oss till svars för vårt liv. Som han gjorde när han berättade liknelsen om den rike bonden. Som det gick så bra för. Som sa till sin själ, ät, drick och var glad. Han samlade sig i lador, han byggde nya lador. Men Gud sa till honom, din dåre, i natt ska din själ utkrävas av dig. Det är djupt oroande att se på tendenserna att jaga efter rikedom och ett yttre välbefinnande i vårt kära fosterland idag. Vi behöver inte gå långt. Jag tror att vi var och en känner hur den här smittan griper om sig i oss var och en. Våra tankar går lätt till strejkhot och andra stridsåtgärder för att själva få det bättre. Men smittan går djupare än så. Det är frågan ursynden i oss. Det som är själva grogrunden för det vi gör. Att vi i första hand tänker på oss själva. Inkrökthet i oss själva. Det är det som är grundproblemet. Vi ser bara till vår egen näsa. Och inte längre. Men kanske du kommer att tänka på att det finns ju en del människor som verkligen ser annat också. Ideellt tänkande människor. Som så uppoffrar sig för andra människor. Och som arbetar allt vad de kan för att få en framtid för våra barn och barnbarn. För att rädda jorden från klimatförstörelsen. Som månar om naturresurserna, månar om djurens väl. Tänk vilka uppoffringar många människor gör för det här. Ja visst finns det många saker, mycket gott i människornas strävande. På 1970-talet fanns en rörelse som hette Framtiden i våra händer. Det är vi som bestämmer om vår framtid, sa han. Är det så? Det finns samma problem där som i det här att sträva efter att skaffa sig själv mera varor, mera saker. Våra. Framtiden i våra händer. Det är vi som bestämmer. Det är vi som har makten. Vi har en viss makt. Vi har ett ansvar för hur vi förvaltar våra liv och vår värld. Men framtiden är inte alls i våra händer. Som författaren vet bättre det här. En sång som lyder, eller så där ett ord lyder. Min framtid är lagd i hans händer som jorden och himmelen styr. Min framtid är lagd i hans händer Han la inte framtiden i våra händer. Han gav oss ansvar att förvalta. Men det är inte vi som bestämmer. Visst kan det verka hur kristligt och osjälviskt som helst att tänka på hur nästa generation ska få det bättre. Istället för att suga ut resurserna ur jorden för egen del och skaffa oss kortsiktig nytta. Men det är ju kortsiktigt med den här strävan. Det gäller den här tiden här på jorden. Hur vi än försöker rädda planeten så ska den gå under en dag. Vi vet inte när. Det betyder inte att vi inte ska göra allt för att bruka jorden och sköta om den. Förvalta vårt ansvar. Det ingick ju i de första människornas uppgift. Adam sattes i paradis i lustgården för att bruka jorden. För att ha ansvar över djuren. Allt skapat skulle han ha ansvar för. Den uppgiften har alla människor. Men om vi bara jagar efter det materiella, det må sen vara pärlor eller skatter i aktieportföljer, eller i dyrbara hus, eller att skapa en så fullkomlig värld som möjligt så att vi en dag ska stå lyckliga där vid vår dödsbädd och se på hur mycket vi har gjort. Nej, en dag så är vi ändå utan allt det här. Hur mycket har vi med oss av det? Genom döden. Då Gud kallar oss genom döden tar vi ingenting med oss. Och när Jesus kommer tillbaka finns det inget kvar av denna jord. Inget av detta materiella goda. Tryggheten är någonting annat. Det finns en annan trygghet. En plats som aldrig kommer att gå under kommer att bestå för evighet. Den platsen som är hos Jesus. Och där finns tryggheten i att vi har förlåtelse för våra synder. Vi har rättfärdighet i hans blod. För hans skull. Utan vår egen medverkan. Just därför är den tryggheten en gedigen trygghet. En fullkomlig trygghet. För den inte är beroende av hur vi lyckas göra med vårt liv. Utan det är frågan om att han, Jesus, har gjort det fullkomligt. Han har levt ett fullkomligt liv och han har dött för allt det ofullkomliga, för alla synder. Ordet och löftet om det här, att det här finns för oss och är det fasta orubbliga hoppet för evigheten. Det ordet håller fast en berg rasar sönder, fast en jorden går under. Det ordet är evangeliets ord. Det är så dyrbart. För det är det enda hållbara. Det är därför mer värt att kalla skatt än alla skatter här på jorden. Ännu en sak, slutligen. Vi ska notera att det i liknelserna i vår text beskrivs två olika sätt att upptäcka skatten. Mannen som går runt på åkern verkar inte att vara på skattjakt. Han kommer över en skatt, bara så där. Vi vet ingenting om hans ärende. Han råkar en skatt som blir en vändpunkt i hans liv. Den som snubblar över skatten är som en som hör evangeliet och blir träffad av Guds ande i den stund när Gud sänder sin ande för att omvända. Tänk på fångvaktaren i Filippi. Han hade minsann inte sökt den där skatten hos Paulus eller hos någon annan apostel. Han drabbades, kan vi säga, av evangeliet genom de händelser som Gud lät ske när han kom och öppnade fängelseportan. Och då frågade han, vad ska jag göra för att bli frälst? Och han fick veta, tro på Herren Jesus och bli du och ditt hus frälst. Innan morgonen grydde var han och hans familj döpta och jublade över frälsningens gåva. Den hade kommit till det. De 3000 som blev döpta i Jerusalem på den första pinsdagen, de hade inte heller kunnat föreställa sig vad som skulle hända den dagen när de vaknade. Innan kvällen kom var de ägare till en otroligt värdefull skatt. Ingen av dem hade betalat det pris som skatten kostade. Det priset hade Jesus betalat. Och det var om det priset som Petrus predikade för dem. Och det var det som den helige ande använde för att ge dem tro på Jesus. När de fick höra om hans betalning, det som Jesus hade gjort, det som vi kallar Jesus ställföreträdande försoningsgärning, då förstod de att de var rättmätiga ägare till skatten, trots att det först högg till i hjärtat när det gick upp för dem. De hade varit med och korsfäst honom, den oskyldige. De hade med andens undervisning fått veta att deras synder var borttagna, att deras jätteskuld var utstruken. Därför fylldes de av en jublande glädje över skatten. Tänk att du och jag också har del i samma skatt. Köpmannen som sökte efter pärlorna, han var däremot en yrkesverksam handlare, handelsman. Han sökte systematiskt efter en dyrbar pärla. Han vet vad han söker efter. Kanske han jämförs med en som söker efter vägen till himlen. Som försöker det ena och det andra och betalar med sina goda gärningar, med sina almosor, sina böner. Så försöker han betala för att få tag i den här skatten som heter att ha fri med Gud. Han inser att, att Gud har all rätt att vara fred på honom för hans synd. Det gör alla människor av naturen. Han söker bland olika religioner efter en sann väg till Gud. Men han hittar ingen väg innan han får tag i den här världen. Han får veta att det finns en väg som redan är färdigberedd. Som är öppnad till himlen genom Jesu blod som rann för världen på korset. Då är han beredd att lämna bort allt annat. Allt eget, alla sina strävanden. Han säljer alla sina egna försök att vinna Guds ynnest. Så får han pärlan som betyder evigt liv och salighet. Det här att sälja allt, det kan också betyda mera. Det kan betyda att det blir stora svårigheter för den som har följer Jesus. Så ser vi att det var för apostlarna, för de första lärjungarna. Så har det varit för lärjungar i alla tider. Så är det också för många kristna idag att de tvingas uppoffra mycket. Kanske sin familj, kanske sitt eget liv. Kanske lida martyrdöden. Oberoende av om du först idag ägnar en tanke åt att vinna den himmelska skatten. Eller om du lik köpmannen har jagat efter samvetsro under lång tid. Så har Jesus redan vunnit den stora skatten av dig. Du får tillsammans med mig och andra syndare bekänna med Luther i förklaringen till andra trosartikeln. Det är så härliga ord jag ska läsa, citera den. Han har förlossat, förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda syndare. Från alla synder, från döden och djävulens våld. Inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod och sitt oskyldiga lidande och sin död. För att jag ska vara hans egen, leva under honom i hans rike, tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet, liksom han har uppstått från de döda, lever och regerar i evighet. Det är visst och sant. Så får vi slutligen säga som Asaf i psalm 73. Vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig söker jag inget på jorden. Amen. Låt oss be. Kära himmelske far, tack för din stora kärlek som gjorde att du sände din son för att ta straffet. För att vi skulle få vara dina i tid och evighet. Kära Jesus, du som kom till jorden för att ta på dig vår synd. Och ge oss din rättfärdighet och all din himmelska välsignelse. Hjälp oss att hålla fast vid dig, vad vi än skulle råka ut för. Ge den kraft vi behöver i den stund när vi står inför svårigheter, för att vi tillhör dig. Hjälp oss också att gå ut till andra och berätta för dem om skatten. Amen.